Skillnad på kropp och själ. Och gör ingen skillnad på helandet i själen eller helandet i kroppen. Allt är en del av Guds upprättelseverk. Guds återskapande av det som har varit brutet och förstört. När vi nu grundligt till max har gått igenom det här med själavård och så att säga inre helande, så vill jag få sammanfatta lite grann av det jag har sagt under ett bibelstudium som vi skulle kunna kalla helande på mitt sätt. Och jag för fram det här därför att jag vet att det här är ett kontroversiellt ämne. Helandet debatteras spaltmeter efter spaltmeter, och ibland så tycker man nästan att det går över gränsen till fysiskt illamående. Till sist vet man inte om alla ska bli friska eller om ingen ska bli frisk, eller om det till och med är mening att alla ska vara sjuka, eller hur det nu ska fungera. Och jag tror att man kan använda en enkel bild, en enkel liknelse ifrån vanlig skolmedicin, så som det är på sjukhus. Därför där drar man en väldigt enkel och väldigt naturlig slutsats, som det har föresvävat mig många gånger att den drar aldrig någon kristna. Jag kan inte begripa varför. När det är saker som inte fungerar så som man tycker det borde fungera i vanlig medicin. Du ger en sorts tabletter som borde hjälpa, men de hjälper inte. Då drar man omedelbart den slutsatsen. Ja, här måste det vara någonting som vi inte känner till. Här måste det vara någonting som vi ännu inte har fattat. Och så spottar man i nävarna. Och så sätter man igång och forskar. Och rätt vad det är, vips, så hittar man detta något som man inte visste förut. Och får kanske ut ett par, tre olika skära, gula, gröna, blå tabletter också som man kan ge vid det här tillståndet, och med större eller mindre framgång behandla det som man från början iakttog att man inte kunde behandla med den första medicinen. Så där fungerar doktorer och medicinska forskare med ryggmärgen. Så här fungerar aldrig Guds folk. Och det är på något vis så att denna världens barn ofta förmår skicka sig klurigare, visligare och förståndigare än ljusets barn. Därför att vi har istället en tendens att när det inte funkar som vi trodde det skulle funka, så kör vi liksom fast i det här och säger det ska gå i alla fall. Och istället för att liksom ödmjukt och stilla ställa sig inför Herren och säga: Herre, herre, kanske någonting som du vill lära mig. Och jag kan säga så här, det är somliga som har kommit och frågat: hur har du klurat ut det här som du har undervisat om den här terminen? Det är många, många knepiga grejer som man inte har hört förut. Och då har jag bara ett enda svar att ge. Jag har tagit vara på alla mina misslyckanden, och de har varit legio. De har varit många, det kan jag lova er. Och jag har noga tagit vara på allihopa. Och det tror jag är just detta, att jag har en gedigen skolning bakom mig som naturvetenskaplig forskare. För att det första man måste lära sig när man blir forskare, det är att det finns ingenting så välkommet som misslyckade försök. Det tror inte lekmannen som aldrig forskar, utan han tror att lyckade försök, det är de som man blir toppenglad över. Du riggar upp en massa pryttlar och flaskor och rör och grejer, va? Och så eldar du här och samlar upp där och analyserar där och så vidare. Och du har från början en klar föreställning om vad som ska rinna ut ur det där röret till sist när du har eldat och grejat och haft det. Va? Och så får du precis det du trodde att du skulle få. Ja, då kan man bli glad. Men du förstår, om det kommer ut något annat ur röret så blir du 100 gånger gladare. Om du verkligen är en forskare som har lärt sig konsten att forska. Varför det? Jo, därför att då säger du omedelbart: ja, men här måste ju finnas något som vi inte vet. Och som forskare är man ju alltid intresserad av det man inte vet. Man är ju inte ett dugg intresserad av det man redan vet. Det kan du inte få någon fjäder i hatten för. Utan du är alltid intresserad av det du inte vet. Och hur ska man kunna upptäcka det man inte vet? Det finns bara ett enda sätt att upptäcka det man inte vet. Att det finns. För det man inte känner till, det har man ju inte ens en aning om att det finns. Men hur ska du upptäcka att det finns som du aldrig har vetat om? Jo, det upptäcker du när du misslyckas. Och när man väl en gång har hajat det här, inte bara med skallemejan utan här nere i hjärtat, va? Förstår du, då finns det ingenting som man gillar så som misslyckanden. Förstår man nu rätt, va? Därför att det är på samma sätt i Guds rike. Det är inte så förtvivlat stor skillnad. Hur ska Gud kunna lära dig och mig att söka nya ting? Att söka uppenbarad kunskap? Om du redan tror att du vet allt, hur ska Gud kunna pracka på dig sin kunskap? Ja, det är nästintill omöjligt, därför att du har gluggen stängd. När han låter kunskap regna ner över dig så rinner det bara av dig. Men om Herren får ställa dig i situationer som inte funkar så som du trodde att de skulle funka, och så har du den här positiva attityden. Och det är lite av ett testamente nu som jag ger till er som slutar den här terminen nu och åker hem och praktiserar. Därför du förstår, när man har lärt sig det här, så är man inte så rädd för att misslyckas. Och jag vill säga, i själavård var många gånger som det har gått helt annorlunda mot vad jag trodde det skulle gå. Och visst, man känner sig besviken och man känner sig ledsen och man känner sig minus på alla möjliga olika sätt. Men så får man ändå ta tag i det där och så får man gå till Gud och säga: Herre, varför kunde inte vi? Varför kunde inte jag? Varför gick inte det här? Och så får man hålla på och köta lite grann på Gud. Och så till sist så får man, va, lite kunskap. Det var där skon klämde den gången. Jaha. Nästa gång så har man ett stycke kunskap som man inte hade förut. Du vet, när man på det sättet får gå i skolan hos Herren. Ja, man får ju inte braka på och samla misstag så att säga över döda människors lik, så att säga. Ni förstår, man kan ju ösa på här: åh, nu ska vi ha misstag. Det är ju inte det går ut på, va? Men om du i bästa välmening försiktigt och kärleksfullt manövrerar dig framåt och ändå inte det händer som du trodde skulle hända, så kan du ändå hela tiden söka Guds ledning. Varför gick inte det här? Varför funkar inte detta? Och då har du hela tiden en öppen attityd. Det finns ingen gräns för vad Gud kan undervisa dig om ur sitt ord. Och det är en attityd som jag gärna vill förmedla till er. För som sagt, jag har fått lära mig själv i stort sett. Genom många, många misslyckanden. Och det är så, ska du bli en som kan hjälpa andra, så får du också betala samma pris. Du märker när du sitter här på skolbänken, det finns en gräns för hur mycket man kan ta emot i sån här teoretisk undervisning. Om du känner en kallelse av Herren att själavård, det kommer att bli min business resten av livet. Ja, du kan ju ta med dig hela bibban av kassetter. Och du kan lyssna på det, du kan återvända till det, men du kan inte bara sitta hemma och lyssna och lyssna och lyssna tills du blir en själavårdare, utan du måste börja göra grejer. Då kommer du misslyckas. Ibland. Du blir aldrig så perfekt så du lyckas alla gånger. Utan du måste utveckla en sorts, vad ska vi säga, teknik för att kunna misslyckas så att det inte går ut över den du ska hjälpa. Och när du gör det så får du vara stilla inför Herren. Låta dig undervisas av honom. Eller kanske du plötsligt kommer ihåg att ja, men det där, det fanns med på någon av kassetten, så får du lyssna lite grann och så här, och så får Herren börja undervisa det praktiskt. För det är väldigt ofta så Gud gör. Nå, nu kommer vi till det här med helande alltså. Om vi ska ta det lite i ett lite större sammanhang, därför att jag tror att den debatt vi befinner oss i idag, med all den förvirring Och allt det här som den för med sig, och den tendens som det nästan får till sist, att man fimpar av hela ämnet. Man tycker att det här är så jobbigt. Och nu har vi debatterat det här på både längden och tvären. Vi kommer ingen vart. I själva verket kanske det är så att de svårigheter vi står inför bara beror på detta enda: vår kunskap är ett styckverk. Den funkar ibland, och så funkar den inte ibland. Och Du vet, på sjukhuset delar man inte ut en tablett till patienterna och så säger man det att ja, vi tar den här medicinen. Och så kommer patienten tillbaka 14 dagar senare och så säger han, ja men jag är inte bättre. Ja men det ska du vara. Det står i boken att du ska vara bättre av den här medicinen. Så du är bättre. För då börjar man att komma in på lite svåra ting. Utan man kanske i all respekt för en lidande får börja säga att ja, men då får vi gå till far. Och söka mer kunskap. Alltså den var inte på, vad pratade hon? Jag hade glömt sätta på pratkvarnen. Ja. Vad svarade hon på? Ja, vad bra. Så att vi ska ta några bibelord bara som en liten repetition. Vi har haft dem framme förut, men vi tar fram dem igen och så ska vi liksom bara se på detta ämne i, så att säga, i en sorts avslutande helhet. Första Mosebok, andra Mosebok 15 och 25. Ska vi se. Där förelade han folket lag och rätt och där satte han det på prov. Han sa, om du hör Herrens din Guds röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, ty jag är Herren din läkare. Här låter det som om sjukdom, det var en affär bara med Gud inblandad. Det är Herren som gör oss friska, men det är också Herren som gör oss sjuka. Men så är det så här att det står i ordspråksboken att summan av ditt ord är sanning. Därför slår vi precis lika frimodigt upp Apostlagärningarna 10:38. Vi kan bara läsa 37 versen, läser 37 och 38. Ni känner till det som har skett i hela Judén med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Okej, säger vi. Här är det djävulen som ligger bakom alla sjukdomar. Och det ser man, Bibeln är inget att lita på. Full av motsägelser. Hur kan ni tro på en sån gammal bok? Vi vet hur det var med Jobb. Vem var det som gjorde Jobb sjuk? Det var djävulen. Gud skröt över Jobbs rättfärdighet. Men djävulen anklagade Jobb inför Gud. Och sa det att om jag bara får lov att göra honom lite sjuk här, då ska du få se hur fort lovsången tystnar. För visst så ska han då mitt i ansiktet på dig tala förgripliga ord. Och i denna bok, som antagligen är Bibelns äldsta bok, beskrivs det märkliga och för oss så svårbegripliga samspelet eller motspelet mellan Gud och djävul som för in lidande till vår värld och i våra liv. Vi finner att allt det här är ett triangeldrama. Och därför, eftersom både Gud och djävulen är inblandade, så finner vi ömsom texter som talar om Gud, ömsom texter som talar om djävulen. Och låt oss se några smakprov på det här. Lukas 13 och 16. Den här kvinnan som hade haft någon sorts sjukdom i ryggen, som vi skulle uttrycka det på medicinskt språk. Fast Jesus drev ut en sjukdomsand. Hon hade varit sjuk i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. Stod det i 11 versen. Och så säger Jesus om henne i 16 versen. Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Och då blir det kanske så här att det är lite frestande att göra en specialteologi där man säger att i gamla testamentet var det Gud som gjorde folk sjuka och i nya testamentet är det djävulen. Och nu lever vi i nya testamentet, så nu är det alltid djävulen som gör folk sjuka. Vi tittar i Apostlagärningarna 12, 21 versen. På utsatt dag tog Herodes plats på tribunen iförd sin kungaskrud och höll ett tal riktat till dem. Och folket ropade, det är en gud som talar, inte en människa. Men i samma ögonblick slog honom en ängel från Herren för att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Vi hoppar till 13 kapitlet och läser verserna 8-12. Paulus är ute på sin första missionsresa och träffar en okkultist som har diverse konster för sig för att hindra honom. 8 versen. Men Elymas, namnet kan översättas med trollkar, motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro. Saul, som även kallades Paulus, fylldes då av helig and. Han spände blicken i honom och sade, du djävulens son, full av list och fräckhet, du fiende till allt rättfärdigt, ska du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga. Nu slår dig Herrens hand, du ska vara blind en tid och inte se solen. I detsamma föll töcken och mörker över mannen, och han gick runt och famlade efter någon som kunde leda honom. När då ståthållaren såg vad som hade hänt, kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Och du kan också jämföra med Uppenbarelseboken 2, verserna 20-23, där det handlar om en människa i församlingen. De här två figurerna var ju utanför församlingen, men här är det alltså en i församlingen. Uppenbarelseboken 2, vers 20. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som kallar sig profet, och lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Jag gav henne tid att vända om, men hon vill inte vända om från sin otukt. Så jag ska lägga henne på sjukbädden, och dem som horar med henne ska jag låta drabbas av svåra lidanden, om de inte vänder om från hennes gärningar. Och hennes barn ska jag döda med pest, och alla församlingarna ska förstå att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan, och som ska ge var och en av er vad hans gärningar är värda. När vi står inför en sjuk människa, så måste vi, efter mitt sätt att bedriva läkedom, gudomlig läkedom, så måste vi ha en diagnos. Men det här är efter mitt sätt. Jag talar om helande på mitt sätt och inte på vems som helst annat sätt. Därför att Bibeln talar om helandets nådegåvor i pluralis. Och vi ska ha respekt för varandras tjänster. Men det jag vill peka på, det är att jag tror det finns somliga som är kallade att komma in i en helandes funktion ungefär som Herren har lett mig in i min. Och då vill jag få lära ut helande på mitt sätt. Och den börjar alltid med en diagnos. Man är kanske lite präglad av sitt doktorala förflutna. Jag har ju varit röntgendiagnostiker och ägnat mig åt att bara pilla fram diagnoser genom tiderna. Så att det här med en diagnos, det är alltid ligger mig varmt om hjärtat, för som ni förstår. Nå, vad är det för en diagnos man måste ha efter mitt sätt att arbeta? Jag måste först och främst veta vem ligger bakom. Vem var det som gjorde denna människan sjuk? Och du vet, vad man än får för svar på den frågan, så är läget inte hopplöst, därför att Gud vill helande. Gud vill hälsa. Gud vill upprättelse. Gud är en god och barmhärtig Gud. Så det är inte så att om man upptäcker att ja, här var det djävulen som hade skapat sjukdom. Ja, tack och lov, då har vi ju vissa botemedel här. För honom kan vi kasta ut i Jesu namn. Men så i andra fall så upptäcker man att ja, här var det Gud som i sin barmhärtighet stoppade denna människa när han sprang iväg på egna vägen. För jag vill mena, Gud var barmhärtig mot Elymas. Han fick en chans till omvändelse. Isabel, som det talas om här i Uppenbarelseboken, får en chans till omvändelse. Och det är barmhärtighet. Om det så ska kosta lite grann att nå fram till den omvändelsen. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Jag är tacksam till Gud för min 5 år långa sjukdom. Jag hade inte stått här annars. Och jag var inte sjuk en dag för länge. Utan precis de 5 år det tog för att min kärlek till mina egna vägar till sist skulle få dö. Men om det hela på ett eller annat sätt får börja med att vi får få någon sorts andlig inblick i vad som ligger bakom, då blir vi kanske också lite mer nyanserade när det gäller vårt sätt att sedan åtgärda själva sjukdomen, själva lidandet, betrycket och plågan. På det sättet kan vi så att säga bli mera individualiserande i vårt sätt att hjälpa människor. Det ligger en styrka i det, men det ligger kanske också en svaghet. Svagheten ligger i att det tar mera tid. Det är mödosammare. Du kan inte ställa upp dina medmänniskor på en förbönskö och beta av dem på en halvtimme. Det kan den göra som har en kraftgärningarnas nådegåva. Jag talar nu inte illa om detta sättet att hela människor. Därför jag har sett det i funktion. Jag har själv blivit helad i sådana sammanhang. Jag vet det fungerar. Somliga kallade av Gud att demonstrera hans kraft på det sättet. Men andra av oss är inte kallade att göra det. Men du kan ändå vara kallad att bibringa läkedom till människor i din omgivning. Vi måste komma loss ifrån det här tekniktänkandet. Att när folk ska bli friska så ställer man dem på en lång rad och sen ska de helst ramla i golvet. Ja, men det är så det funkar för somliga. Och är du kallad till att fungera på det viset, till att ge helande, så prisa Herren. Men är du inte kallad till det, så är du inte ställd mot väggen för det. Du är inte utan resurser. Kanske vill Herren kalla in dig i en tjänst som fungerar på ett annat vis. Där du får vara lyhörd inför Herren och inför den sjuke. Och hjälpa till att finna ut vad som ligger bakom. Och kanske med Guds hjälp åtgärda på lite längre sikt. På ett mer individualiserat vis. Därför jag tror att Gud kan och vill hela somliga på ett sätt. Han kan och vill hela somliga på ett annat sätt. Det kan handla både om vad Gud har för avsikter med den som ger helandet, med den som tar emot helandet och kanske med de som står runt omkring och tittar på. Jesaja 53 är ju den bok, det kapitel vi alltid kommer tillbaka till när vi talar om gudomlig läkedom. Och också den text som Nya testamentet hänvisar till för att liksom belysa Jesu underverk. Och Herren talar där om allt vad bördor och problem och lidanden och svårigheter och förgänglighet som kommer in i våra liv när vi vandrar på våra egna vägar. Att vara föraktad och övergiven av människor, det är ju ett tillstånd som vi har talat mycket om under den här själavårdskursen. Och det är alltså någonting som Herren har åtgärdat för var och en av oss. Men ändå kan det vara en vandring, en kamp, så som vi hade det framme förra timmen, att liksom gå in i det som Herren har berätt för oss. Det är inte alltid som det kan så att säga förverkligas i narkos. Sjukdomar. Ångest. Lidande. Vår vilsegångenhet. Våld och dom och hat. Fattigdom och bekymmer. Allt detta står omnämnt. Allt detta har Herren åtgärdat. Men så säger Gud så här. Varför kom allt detta in i mänskligheten? Jo, därför vi vandrade våra egna vägar. Vi hade initiativet i våra liv och inte Gud. Och det Gud säger i den här texten i Andra Mosebok 15. Om vi tittar på den lite grann igen. Så är det detta att helandet har en relationsaspekt till honom. Han är inblandad så att säga. Är det triangeldrama så är det. Och det Herren säger här, det är det att när vi ska så att säga klara ut vår relation till Herren för att ta emot det helande som han vill ge, så är det en fråga om att vi börjar vandra i anden. Om du hör Herrens, din Guds röst, och gör vad rätt är i hans ögon, och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar. En perfekt beskrivning av vandringen i anden. Vad händer då? Jo, då är Herren din läkare. Då står du alltså i den situationen att Herren kan och vill ge läkedom in i ditt liv. Därför det är naturligt att om det är våra egna vägar som skapar problemen, så vill inte Gud lösa problemen genom att ta bort problemen medan vi vandrar på egna vägar, utan det är klart att Gud vill lösa problemet genom att sätta oss på hans vägar. Då ska det andra förväntas lösas av sig självt. Eller hur? Och då blir han Herren, vår läkare. Men sen utesluter inte det att lidanden och svårigheter och elände kan komma in i ditt liv ändå. För som sagt, det finns en tredje part inblandad. Och hans mål är att på olika sätt testa. Nå, hur mycket betyder Gud nu i hans liv? Håller han sig till Gud bara därför att han vill ha helande, eller håller han sig till Gud i vilket fall som helst? Tystnar lovsången? Tystnar trofastheten? Tystnar hängivenheten? För första förkylning? För minsta skoskav? Eller gör den inte? Och på något sätt är det så att vår vandring i anden, den som så att säga är grunden för vårt liv och grunden för all välsignelse, den som gör det möjligt för oss att ta emot välsignelse. Välsignelsen finns där redan förut, du förtjänar den inte genom din vandring i anden. Men den öppnar dig för att ta emot Guds välsignelse. Det måste ändå på något sätt vara så att den kan fördjupas, ditt beroende av Herren måste växa till på något sätt. Och det sker inte minst om du håller fast vid Herren. Även om de förmåner som vandringen i anden utlovar, även om de ibland ifrågasätts eller tas ifrån dig. Det var vad djävulen gjorde med Jobb. Jobb var en ostrafflig man. Gud bekände sig till Jobb och Jobb bekände sig till Gud. Men ändå så fick liksom hållfastheten i Jobbs bekännelse till Gud, den fick testas. Och när vi vandrar i anden, du och jag, och hållfastheten i vår vandring ibland kommer att testas. Hur övervinner du den prövningen? Jo, genom att leva i tro. Genom att inte skakas i din uppfattning och tänka dig att ja, Gud, han vill mig inte väl idag. Idag känns det pyton och idag är det inte bra. Och idag kan jag ju inte vara from och fin och så här. För idag är det inte medvind utan lite motvind. Istället blir det så att om du blir extra på hugget när det gäller att tillhöra Herren, när det kärvar, då kommer djävulen att fly ifrån dig. Stå honom emot så ska han fly ifrån dig. Ibland talar vi om det här när människor blir sjuka. Du ska bara gå emot det här. Gå emot ditt nageltrång. Ja, hur gör man då? Gå emot din förkylning. Ja, det handlar om en sorts inre attityd. För du vet, jag vandrar i anden. Och så kommer det här i alla fall. Men nu ska jag gå emot det här. Hur gör du då? Jo, du går ännu mer i anden. Det är att du aldrig låter dig skakas ut ur det Gud vill. Den väg du vet är rätt. Det handlar egentligen inte bara om att gå emot sjukdomen som sådan. Utan det handlar om att inte tappa målet ur sikte. Herren lägger upp mål kanske framför dig. Ungefär som man säger till en soldat att du ska avancera åt det hållet och inta den kullen och sätta upp en granatkastare där. Ja. Men så började det smälla lite här och var, va? Och soldaten tänker, ja men då vill jag inte ha den kullen utan jag tar den istället. Ja men då gör du ju inte som befälet har sagt. Och liksom du har ett mål framför dig. Att gå emot sjukdom, det är att fortsätta gå mot det målet. Därför att svårigheterna, sjukdomarna, prövningarna, lidande, allt detta som Satan på olika sätt kan pilla in i ditt liv fastän du liksom står i ett rätt förhållande till Gud. Vad är det avsett för? Jo, det är avsett för att du inte ska gå precis dit du skulle gå. Att gå emot sin sjukdom, det är precis bara att fortsätta. Precis exakt. Som om inget hade hänt. Och det kan hända att du får ligga i sängen ett par dagar med din förkylning. Men det viktiga är inte om du råkar vara förkyld en dag eller inte. Det är jätteskönt att slippa. Jag menar inte så. Du får gärna du ska bygga upp en tro i ditt inre för att kunna leva på ett sunt sätt och stå fri så mycket som möjligt från djävulens anfäktelser och trassligheter. Men det viktiga är att det aldrig blir något problem för det här. Det viktiga är att det aldrig någonsin får bli så här att oj, idag är jag förkyld, då är jag säkert fördömd. Eller det måste vara något fel någonstans. Min tro är inte bra. Jo, den är utmärkt. Fortsätt framåt i vagnen bara. Håll hela tiden målet i sikte. Och det kan vara det målet vi pratade om förra timmen. Målet att upprätta en kommunikation med Gud. Det kan vara lätt att göra solskensdagar. Och jättesvårt att göra när det ösregnar. Men Gud är Gud även när det regnar. Och när man då satsar sin vilja, va, på att nå samma mål fastän det är svårt. Då går jag i praktiken emot svårigheterna. Jag går emot lidandena i mitt liv. Jag kommer att övervinna dem. Om jag inte låter lura mig till att försöka att vika av ifrån det mål som jag har förstått att Herren vill sätta upp för mig i min vandring i anden. Och ni förstår att på detta sättet kan vi ibland få hjälpa varandra till att lära oss fasthet, lära oss att övervinna svårigheter. Vi ska gå till Hebreerbrevet 8. Då ska vi börja läsa i 6:e versen. Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Vad är det man tänker på när man läser den texten? Vad är det för starkare löften vi har i det nya förbundet jämfört med det gamla förbundet? Är det starkare löften till bönhörelse? Är det starkare löften till välsignelse? Är det starkare löften till helande? Ja, om vi fortsätter att läsa ska vi se vad de starkare löftena går ut på. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus. Ej så som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Ty de förblev inte i mitt förbund, och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Ingen ska behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror, och säga lär känna Herren. Alla ska veta vem jag är, från den minste till den störste, till jag ska förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat, och det som blir gammalt och föråldrat ska snart försvinna. Tala nu Hebreerbrevet här om starkare bönelöften. Nej. Vad är det för starkare löften då? Som ligger till grund för det nya förbundet. Jo, det står så här att det som gjorde att det gamla förbundet inte funkade, det var att människorna inte vandrade efter Guds vilja. Och i och med att de inte gjorde det så fungerade inget annat heller. Alla Guds löften som finns i gamla testamentet kunde inte fungera. Därför människorna kunde inte vandra i anden. Och istället för all den välsignelse som Gud utlovade över sitt folk, så kom istället alla de förbannelser och svårigheter som Gud sa att han måste låta komma över sitt folk när det vandrar på egna vägar. Men om du kan jämföra här lite grann med femte Mosebok 28, så ska du se, det är inget fel på bönelöfterna i gamla förbundet. Femte Mosebok 28. Om du hör Herrens, din Guds röst, så att du håller alla hans bud som jag idag gett dig, och gör efter dem, så skall Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska då komma över dig och träffa dig när du hör Herrens din Guds röst. Observera det, när du hör Herrens din Guds röst. Vad är det? Det är vandringen i anden. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ska du vara på marken. Välsignad ska din livsfrukt vara och din marksfrukt och din boskapsfrukt, dina fäkreaturs avkomma och din småboskapsavel. Välsignad ska din korg vara och välsignat ditt baktråg. Välsignad ska du vara vid din ingång och välsignad ska du vara vid din utgång. När dina fiender reser sig upp mot dig ska Herren låta dem bli slagna av dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla välsignelsen att vara med dig i dina visthus och i allt vad du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud vill ge dig. Och så vidare. Välsignad ska du vara själv, dina barn, din plastkasse när du går hemifrån Tempo och så vidare. Allting ska vara välsignat. Jag menar, det är ganska svårt att hitta på bättre bönelöften, va? Är det någon som kan det? Ja, jag kan inte. Och det Gud säger, det var inget fel på bönelöfterna. Det var inget fel på löfterna om helande och hälsa. Det är samma löften i det gamla förbundet och det nya förbundet. Och när Jesus kommer och börjar bota sjuka, så står man ju fortfarande kvar i det gamla förbundet, va? Och han börjar inte någon ny undervisning om att nu ska ni få se här att nu börjar det gälla nya löften här. Utan han bara hela höll jag på att säga som inget hade hänt. Därför att löftena i det gamla förbundet, de är ju fullt okej. Men istället talar nu Hebreerbrevet 8 om att det nya förbundet är byggt på bättre, på starkare löften. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Det är ju ett citat från profeten Jeremia. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Men vad var det som var felet med gamla förbundet? Jo, det var att man hade lagen i huvudet. Och där gör den ingen större nytta. Därför att det är så oerhört lite av det vi gör som egentligen kommer ifrån huvudet. Utan det mesta av det vi gör, det kommer från hjärtat. Vi älskar världen allt för mycket. Och allt som är i världen. Och då börjar vi vandra våra egna vägar. Men säger Herren, det där ska vi ordna. Nu ska jag ta min vilja och lägga ner den i era hjärtan. Det är det bättre löftet som det nya förbundet vilar på. Det ska plötsligt bli fullt möjligt att vandra i anden. Och då ska vi finna att alla Guds löften, så att säga, kommer till sin rätt. Vi tar en liten paus nu. Det är inte så hemskt mycket kvar, men vi får ändå vända på bandet så vi kan ta en paus nu.